Välkommen till Gestalt, Nordiska väsen, säsong 2.
Välkommen tillbaka till Gestalt som spelar Nordiska väsen från Fria Ligan. Säsong 2 och vi har samma glada gäng med oss som alltid.
Woho!
Hurra!
Och de som kanske inte har följt första säsongen eller har glömt av vad ni spelar, så tänkte jag ta kanske en presentation. Vi börjar med damen i sällskapet och då tar vi den fysiska damen, Maria.
Fysiska damen? Jaha, nu fattar jag. Men jag heter Maria och kommer från Örebro och jag spelar privatdetektiv Diana Falk som fascineras av väsen och vill ta reda på sanningen.
Då tar vi Martin som spelar också en kvinna.
Ja, jag heter ju Martin och kommer också från Örebro. Och jag spelar ju Kantor Alfhild Strömmer som är lite försiktig och ganska omtänksam och omhändertagande och sådär. Hon har varit väldigt intresserad av sin näsa på sista tiden här. Vi får se vad som händer med det och hur det här ska gå och så vidare.
Och vi har ju ytterligare en Martin i vårat gäng och han spelar vad då?
Jajamän, jag spelar Ivar Abraham Leffler, kaptenen. Han har ju haft sån drivkraft att bevisa att han inte är galen, och så hade vi det här mysteriet förra säsongen där han på något sätt fick någon sorts bekräftelse på det. Så jag kanske behöver jobba lite på en ny drivkraft till Ivar.
Han kan ju fundera ut om han har någon ny drivkraft. Och sen har vi ju sist men inte minst Benjamin som spelar butler eller betjänt.
Ja, Benjamin norr om Göteborg har flyttat upp från min bunker och bor nu i takvåning. Spelar Bartolomeus butler, betjänt och butler med drivkraften att ständigt vara till tjänst.
Först blickar jag tillbaka till förra årets säsong där vi ser hur spelarna fördes ihop och deras mörka hemligheter avslöjades. Inte för varandra, men för er lyssnare.
Uppsala, 25 november 1849. Den första snön hade lagt sig under natten och på den stora tegelbyggnadens tak såg man två vaktmästare som skottade för fullt. En man rörde sig hastigt mot entréns båda dubbeldörrar. Innanför väntade en kontroll av hans ärende. Han fick slå sig ner för att vänta på en sjuksyster som skulle komma och hämta honom. Väl inne på den låsta avdelningen möttes han på nytt av de tomma och förvirrade patienternas blickar. Någon skrek ut sin ångest, en annan satt och skrattade för sig själv, utan någon direkt anledning. Stackars arma satar, tänkte han. En kall rysning började fortplanta sig ut med hans ryggrad. En känsla han brukade få när något onaturligt var i hans närhet. Han vände sig försiktigt om samtidigt som han försökte hålla sjuksyster Johanna Larssons takt genom korridoren. Hon stannade till slut framför en av dörrarna och spände ögonen i honom. Hon är mycket svag, så inte mer än 5 minuter. Inne i den privata sjuksalen ser Nils ett rum med en vanlig säng, ett kaffebord med 2 svängda stolar av trä och stoppade dynor. I en stor länsfåtölj sitter en tunn liten kvinna. Såg mer utmärglad ut än senast han såg henne. Linnea Elveklint kliar en raggig gammal grå katt på huvudet och båda vänder sin blick mot Nils.
Åh, är det du Nils som kommer på besök till min enkla våning?
Ja, jag sa att jag skulle komma tillbaka som idag.
Har det redan gått en vecka? Tiden bara försvinner iväg.
Jag har börjat få upp en liten lista med möjliga torsdagsbarn.
Så bra, så bra. Låt mig höra.
Förutom de jag nämnde senast när jag var här så har jag fått 5 nya namn. Jag har redan hunnit talat med en Oscar P. Svensson. Han har varit storviltsjägare i Afrika men kom tillbaka till Sverige för ett år sedan.
Hur reagerade han på erbjudandet att bli en av oss?
Först blev han förvirrad, men sedan tacksam. Han hade drabbats av flera märkliga händelser i Afrika. Han är beredd att flytta in i högkvarteret, sa han.
Var det fler för några du hittat?
Först ut på min lista är en Alfhild Strömmer. Hon är kantor här i Uppsala.
Han går fram till Linnea i hennes stol och lämnar över en mapp med papper. Katten följer honom i blicken. Utanför rummet hörs galna skrik och strax efter ett par springande steg. Ljudet av tumult och skriket hörs svagare och svagare. En gammal klocka på väggen slår 3 slag.
Här står det något om en syster. Berätta mer, är du snäll.
Ja, hon heter Ragnhild. Hon och Alfhild var ute i skogen. Och ryktena säger att de hittade en groda som lurade dem. Det var en trollkona. Och det som hände var att Alfhild fick bestämma vem som skulle få vara kvar och vem som skulle få lämna. Och hon valde att systern skulle få vara kvar.
Så otäckt. Får det lov att vara lite te?
Nils går fram till kaffebordet där det står en gammal tekanna. Han känner med handen på den och värmen sprider sig mot hans hud. I ett vitrinskåp jämte dörren hittar han varsin tekopp med ett snirkligt motiv från Kina. Snön utanför de stora panoramafönstren vräker ner. Det kommer bli en bister vinter, tänker han, innan han serverar Linnea och sig själv lite tevatten. I en liten ask hittar han lite torkade teblad som han lägger i det ångande vattnet.
Min syster fick rikedom, skönhet och bli populär. Och Alfhild ska ha blivit avundsjuk på sin syster och sett henne som en falsk dubbelgångare. Och bara för att göra sig av med systern så försökte Alfhild skolla henne med hett vatten. Det blev inte så populärt så föräldrarna skickade henne på uppfostring hos några släktingar. Och ja, systrarna har inte mötts sedan dess. Och det var en sträng uppfostran som Alfhild fick i en kristen familj. Men nu så ska hon vara from som ett lamm.
Men nu verkar hon vara pålitlig.
Vi bör nog testa henne först. Och även de andra. Sen hade det varit bra att få bekräftat att de verkligen har synen.
Du tänker på Olof Foreus och hans lilla vän.
Precis.
Jag kan skriva ihop ett brev till honom.
Bra.
Vad har du mer för intressanta kandidater?
Nils räcker över en ny mapp till Linnea och sätter sig på en av de lediga stolarna. Smuttar på det varma teet. Han tycker att det är sorgligt att den gamla kvinnan valt att bo på denna plats mellan varven. Men det kanske var bäst för henne själv. Linnea tittar upp från anteckningarna.
Bartolomeus Butter. Betjänt står det här och det står lite skrämmande saker. Och spekulationer om hans förflutna. Berätta mer.
Han verkar vara otroligt lojal mot familjen von Brunsen. Kanske för lojal för att vi ska kunna värva över honom till oss. Men om du läser i anteckningarna så är det en händelse som oroar mig lite skarpt.
Vad är det som knyter honom till cirkusen?
Hon håller upp mappen med anteckningar.
Ja, som du läser i anteckningarna så försvann von Brunsens enda dotter. Och Bartolomeus såg det som ett nederlag och sin uppdrift att hitta dottern. Så de trodde att bli bortfört av ett väsen. Och hans efterforskningar ledde till en knivkastare på en cirkus. Och en vecka senare så flöt knivkastaren upp i floden död. Och det var en konstig vinkel på hans nacke som länsman funderade mycket på. Men det som inte länsman hittade, utan jag hittade i anteckningar, det var att en gårdfarhandlare hade sett betjänten gå på en väg med blodiga skjortärmar den kvällen.
Jag förstår, men lojal verkar han då vara.
Plötsligt rycker Nils till och reser sig upp och går fram till det stora panoramafönstret. Han spanar ut innan han vänder sig om.
Fan, jag tyckte jag såg en siluett utanför fönstret. Men jag måste då ha inbillat mig.
Hade du två kandidater till?
Ja, en av de andra är en 62-årig kapten. Han heter Ivar Abraham Leffler. En riktig stridskar som har tjänstgjort på många platser.
Det är inte fel att ha en sådan kar i sällskapets tjänst. Är det något mörkt med hans bakgrund också?
Ja, tyvärr. Han har stridit på många stridsplatser runt om i Europa och Mellanöstern. Han har varit legosoldat och han var bland annat med i Jerevans fästningsfall. När ryska soldater en gång överrövade Jerevans berömda fästning. Han hade vid den tiden lärt känna en kaukasisk kvinna och hans stridskamrat berättade att han skulle gå och äta på en krog med denna kvinnan. Men Ivar kom tillbaka. Han var helt förstörd. Han var helt i balans. Och som du ser i anteckningarna så är det från en tidningsartikel om massaken i Gantar, en stadsdel av Jerevan. Massa människor hade blivit lemlästade på en restaurang eller bykrog i den här Genetarets stadsdelen. Och mycket tyder på att Ivar har haft någonting med denna händelse att göra.
Är det alla sådana som du lyckats skramla fram?
Ja, det verkar tyvärr så. Diana Falk, eller låt oss säga och hennes riktiga namn, Marie von Brunsen. Hon minns inte sin tidiga barndom. Men hon ljög om att hon har växt upp på ett barnhem. Men mina efterforskningar visar att hon aldrig var bott där. Däremot så berättade en bonde att hon hade hittat ett litet flickebarn. Smutsigt och med rivsår på armar och ben. På en skogsväg. Hans granne berättade att dennes får hade blivit uppjagade av ljud från en ylande varg den natten. Och en varg hade gett sig på några bybor som hade fått sätta livet till. En hemsk händelse som i byn talar om varulvar. Och mycket tyder på att det lilla flickebarnet von Brunsen eller Diana Falk kan ha något med detta att göra.
Åh, stackars lilla barn. Gör det genast av med de där dokumenten så de inte hamnar i orätta händer.
Nils samlar ihop alla dokumenten och går fram till rummets kakelugn och lägger in dokumenten ett efter ett och ser hur de slukas av elden. Linnea har rest sig upp och sitter vid kaffebordet, skriver ett brev som hon förseglar med ett sigill som hon trycker ner sin ena ring i.
Såja. Nu får vi be till han där uppe att de tackar ja till vårt erbjudande. Skicka det här så snart du bara kan till Olof Foreus.
Visst. Adjö då, Linnea. Krya på dig.
Han går med snabba steg genom korridoren utan att möta någons blick. Ute på gatan väntar en droska på honom och han far iväg i den mörka kvällen.
Det var en stor samling av gäster som hade blivit inbjudna till pumpfabrikör Frimer med fru att fira in nyåret 1850 på Brunnberga gods. Bland gästerna fanns även de fyra torsdagsbarnen, kapten Leffler, privatdetektiv Falk, kantor Strömmer och betjänten Butter. Dessa fyra var för varandra helt okända innan firandet, men snart skulle deras övernaturliga förmågor att se väsen föra dem tillsammans. Medlemmar från ett gammalt hemligt sällskap ville testa de fyras förmågor under övervakning av landshövdingen Olof Fries och hans vän Vätten Libbott. Men det visar sig snart att det finns andra starka krafter på ön där nyårsfirandet ska äga rum. Snart börjar dyka upp lik med blånader och blämmor på kroppen.
Knackar lite försiktigt på armen och ursäkta mig och tittar, letar efter ett ansikte att få ögonkontakt med.
Just då, precis som att ett moln försvinner framför månen, vilket gör att ljuset faller på den här personen som ligger i sängen, och du ser ett lik med massa blodnader på sin hals, på sin handled. Det är en död person.
Alfhild, du kan stanna ute. Jag kommer alldeles strax.
Hur kör kapten?
Ett piano i huset verkar också ha fått påhälsning av okända skalbaggar.
Vet ni vad, herr Butter, säger Alfhild. Det här är ett vanligt problem när man flyttar gamla möbler från kylda utrymmen in i varma hus. Att insekter vaknar till liv och sådär.
Uh-huh.
Antagligen är det något som bor i det här pianot som har kommit till liv. De ställde in pianot igår, va?
Det är vad de har sagt, ja.
Antagligen någonstans i botten så finns det något näste. Vi vet ju inte hur många insekter som bor i det här. Vi kanske borde flytta det till ett kylt rum så att de lägger sig och vilar igen så att de inte förstör pianot, eller ifall vi kan hitta dem så.
Bartholomeus tittar.
Du ser någon liten insekt klättra ut över kanten.
Försöker plocka insekten med näsduken.
Det är någon typ av skalbagge av lite större sort. Men du får ju möjlighet att se den, se ännu mer, för att vi kommer upp två stycken till ur pianolådan.
Det här kanske vi skulle ta och flytta på snarast, frun.
Inte då med det. Vissa av öns djur börjar också bete sig märkligt.
Ja, kapten följer med Bartholomeus och muttrar lite. Ja, men vad är det för fel på de här fåren? Och börjar traska ut. Tycker väl att det är skönt att komma därifrån, men känner väl lite kalla kårar längs ryggraden när han känner hur fåren stirrar ner honom i ryggen när han går därifrån.
Några av gästerna verkar också falla i djup sömn.
Lugna sig, sansa sig och sparkar upp dörren.
Brak! Säger det.
Knäck inte bara fönster.
Dörren slits upp. Låset vräker upp karmen.
Lektor Mattsson! Ropar upp Bartholomeus.
Du ser lektorn sittande i sin säng.
Tittar han åt dörren?
Nej, han sitter och tittar rakt in i väggen.
Lektor Mattsson? Lektor Mattsson? Hallå? Han tar några hastiga steg fram till lektorn och lägger handen på axeln för att skaka på honom ifall han har somnat, även fast det är en väldigt konstig sovplats. Och sitter.
Han sitter ju upp, men han verkar inte sova. Ögonen är öppna. Men han andas tungt, som om han sover.
Bakar på honom.
Men vad är det som är i görningen? Och vad är det för fasansfullt som får Bartholomeus att tappa fattningen?
Bartholomeus tittar bakom sig genom att vrida på huvudet.
Du vänder dig om och tittar mot fönstret. Och ser en brinnande, lysande sak. Och du ser precis som att det är några ögon i det här lysande saken som svävar utanför. Typ som ett eldklot.
Det som händer är... Och han sular iväg hela väskan mot fönstret. Bartholomeus flyr. Han bryr sig inte särskilt mycket om att det krasar bakom. Han springer. Slänger upp dörren, kastar sig in. Slänger igen dörren bak.
Vad händer?
Fryströmmer. Ditt fönster. Kors. Inga kors. Lampa. Lykta. Gubbe. Tjuvkika. Ögla.
Det mystiska brinnande ansiktet skrämmer flera av gästerna på Brunberga gods. Detektiven Diana Falk börjar att undersöka alla ledtrådar och lik som dyker upp här och där.
Det vet ju både du och jag, major, men ändå ett väldigt litet sällskap och det har ju hänt fler saker här.
Alltså jag kan inte undgå att höra vad ni säger. Vet inte majoren om att det är en betjänt till som är död?
Vad säger unga fröken? En betjänt? Nej, han... Jag såg ju honom i morse. Han serverar oss frukost ju.
Mm, men det är betjänten som kom för några dagar sedan. Familjens betjänt. Han är död.
Oj, vad säger du? Hur har han dött då?
Din kollega här var ju med på det. Ni kanske inte har hunnit diskutera det för att ni har varit upptagna.
Nej, det har vi inte kommit till. Han var ju precis på samma sätt. Det kändes som att han var bragd om livet på något vis. På något. Det känns onaturligt. Han har ju blånader över hela kroppen och det ser in.
Blånader, säger du?
Ja, precis som sjömannen.
Kapten Leffle beger sig ut i skogen för att se om han kan hitta några spår efter någon förövare. Men han går i en fälla.
Du hör ett rätt så välkänt ljud för dig. Den här ljudet när en hane på ett gevär klickar till precis innan den slås av. Och du hör ett skott som går av.
Ivar kastar sig till marken av ren... reflex när han hör den här hanen klicka till. Mm.
Han kastar sig in i boden och lägger sig som sagt platt mot marken och precis i den här mellan benen på han så känner han det flyger upp massa små träfliser upp i skrevet på honom.
Ivar har ju han har ju en vana att förvara sin flintlåspistol i vapenrocken, så han drar den.
Men vad är det mer som händer på Brunnberga gods? Vad är det för mysterier som jäckar våra äventyrare? Det kan du lyssna på i säsong 1 av Nordiska väsen. Men nu ska vi blicka framåt på nästa säsong.
Vad lärde ni känna av era karaktärer förra säsongen?
Att potatissäckar kan ignoreras. Pianon bör undvikas. Och framförallt öppen eld i skog, livsfarligt.
Jag lärde mig om Ivar att han var ganska långsint, visade sig, när han blev arg. Det höll i sig en hel säsong, de tillstånden. Men det kan nog vara ett sånt personlighetsdrag. Det var ju rent spelmekaniskt höll i sig, men det kan vara ett sånt personlighetsdrag som jag kan bygga vidare lite på, tror jag. Att han är långsint, men han är också en gentleman. Och
lång.
Och lång. Fysiskt lång. Så är det.
Ja, långsint. Alltså, det var ju lång tid vi spelade, men rent spelmässigt i handlingen så var det ju egentligen bara 2 dygn som ni spelade.
Ja, så är det. Men han var ju...
Sen kom ni tillbaka till Göteborg sen så småningom. Eller ni kom till Göteborg.
Ja, men jag tänker grejen han var sur över var ju att han inte kunde känna igen någon B-kändis eller vad det var. Så att jag tänkte att det var kanske inte så mycket att hänga upp sig på, men det gjorde han. Han var förbannad hela säsongen, de här 2 dygnen. Så var det. Jag har fortfarande inte suddat de tillstånden från rollformuläret. Jag kanske ska göra det nu.
Ja, var det någon som fick en kritisk bestående skada?
Jajamän.
Mm, just det.
Vem var det?
Bartolomeus Butter.
Vad fick han för någon kritisk skada?
Regrederar till i barndom.
Mm.
Vid lämpligt tillfälle. -2 på bildning. Ja, jättebra.
Ja. Någon mer som fick en fysisk eller mental?
Ivar, ja, jag hade en bestående defekt som var den här rörlighet -1. Jag blev skadad där i benet och började halta. Och till min hjälp, för att kompensera för den här permanenta defekt, så hittade jag ju den här värjkäppen med lejonhuvud på handtaget. Om jag minns rätt så var det
ett litet dolt rum på ett museum, närmare bestämt. Mm.
Precis. Men defekten består och jag har rörlighet -1.
När tillfället bjuder.
Ja, det avgörs av SL, va? Men lämpligen när jag behöver... Alltså, jag tänker att det är de gånger man behöver slå för rörlighet som den kommer kicka in. Om det inte är så att jag ska göra pull-ups med armarna.
Ja, rent spelmässigt så är det en gång per spel eller äventyr. Eller en gång per spelmöte kan vi väl ändra oss det.
Mm, en gång bara.
Mm. Så, vid lämpligt tillfälle.
Men ni kan ju också ni spela på lite grann om ni har era åkommor.
Mm. Ska börja snatta godis.
Alfhild fick ju inte en defekt, men hon fick ju en insikt istället av sin mentala krasch där. Att hon blev allseende. Ja.
Och den blev också bestående, eller?
Den blev bestående.
Just det. Alfhild är allseeing.
Så när man, på undersökning kan man få plus massvis med tärningar en gång per tillfälle. Då.
Mm. Mm. Och Maria klarade sig från alla sådana defekter och insikter?
Ja, jag hade ju egentligen fått en ganska god insikt där, men jag fick inte den bestående helt enkelt. Ja, så jag är tillbaka på normalt, men jag tänker att efter den där allvarliga skadan med eld i ansiktet och lungorna så kanske hon pratar med en lite skrovligare eller mörkare röst.
Mm. Det är ju lite charmigt när en kvinna pratar med lite mörkare, skrovligare röst.
Permanent whiskyröst.
Mm. Mm. Man kanske bara får dricka lite mer whisky för att det ska sätta sig.
Ja.
Ska vi dra igång själva äventyret?
Ja.
Ni som kanske känner att ja, jag vill veta mer om de här. Ja, då har ni en hel säsong på 18 avsnitt att lyssna igenom för att lära känna det här gänget lite bättre.
Men första avsnittet får ni först i nästa vecka. Välkommen då! Ni har lyssnat på Gestalt som spelar rollspelet Nordiska Väsen från Fria Ligan. Bakgrundsmusiken under avsnittet kommer från Nordiska Väsens officiella soundtrack som är komponerat av Andreas Lundström, känd från podden Sweden Rolls. Musiken under vignetten kommer från Kviven Duo med låten Fiskarevise. Lyssna gärna på deras album för mer stämningsfull folkmusik på Spotify. Välkommen åter nästa vecka.